Spirit, spirit, curious. 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 Varmt välkomna till Spiritorius astrologisalong som är tillbaka. Alltså det känns så fantastiskt att få avsluta på topp måste jag säga. Med att ha dig tillbaka i podden Margareta och få göra en sista astrologisalong tillsammans med dig. Alltså det är så mycket tacksamhet i mitt hjärta och jag känner så pepp inför det här samtalet.
Ja, och jag känner mig också glad såklart att du frågade mig. Och det är så kul att få prata om astro. Det vet ni att jag tycker, så att jag blir överlycklig om någon vill lyssna.
Ja. Ja, men alltså våra lyssnare har längtat så mycket efter dig. Så jag kan tänka mig att ni där ute nu bara, oh yes, nu är hon äntligen tillbaka.
Samtalsämnet idag är mycket allvarligt.
Oh. Håll i hatten nu hörni, eller kepsen som jag sitter med här.
Bara på rakt ut bara.
Ja men kör, ska vi börja? Ja. Vi tänker ju att vi ska gå igenom 2024 lite grann. Och då är det ju som du sa här, jag låter dig bara leda här nu Margareta. Men så varsågod, var börjar vi?
Jo, jag tänker så här att vi har ju ett nytt år framför oss, 2024. Och ärligt talat, i början av 2024 så fanns det i princip, vi skulle kunna säga no comments. För det var ingenting intressant. Jo, lite kul var det ju förstås dagen före nyårsafton, eller om det var på nyårsafton, att Jupiter vände direkt. Det är alltid en kul grej som hände. Och därifrån så har vi kunnat se Merkurius vända direkt. Och så har vi väntat och väntat och väntat och tänkt, när ska denna sega Uranus komma på banan? Och det gör han den 27.
27 januari hörni allihopa.
Ja, och vad händer då när alla planeter går åt rätt håll? Det är faktiskt en ganska ovanlig sak. Vi har ju varit bortskämda med att ha ett sånt fönster varje år och ganska långa perioder. Och det är inte alls säkert att det blir så, men det har varit så nu flera vårar i rad. Och så ska det också bli då från och med den 27 och fram bort till vårdagjämningen. För där har vi årets första Mercury retrograde, eller Mercurius retrograd som börjar där i dagarna. Mm. Men i alla fall, då vet vi att det kommer att vara fullt ös. För det är det som är resultatet av att när alla planeter rör sig framåt samtidigt, då finns där inga hinder. Det är inget stopp, utan man bara rusar in mot framtiden. Så här kan det vara att folk plötsligen bara ringer i telefonen. Man får mejl och man ska svara, man ska fixa. Och alla vill nu äntligen få klart då, så man vet vad man ska göra den här terminen. Så jag tänker att ni alla kan förvänta er att få förfrågningar. Ska du vara med på det? Ska du göra det här? Det är liksom, det är nu vi sätter terminen om vi inte redan har gjort det.
Gud vad kul. Jag älskar den här framåtrörelsen och förändringar och att man kommer in mycket saker. Och det här är då fram till, vad sa du? Ungefär, var det typ
ja, från 27 januari bort till väderstiden ungefär i april. Nej, mars.
Ja. Ja, men typ slutet av mars.
Jag tror att det är 30 april. Nej, 30 mars. Jag ska kolla det så jag inte ljuger för det medan jag pratar. Men i alla fall åt det hållet ligger det.
Så mycket framåt anda här i början.
Ja, men det har ju redan hänt en mycket, mycket allvarlig sak.
Ja.
Josefina.
Ja, det har ju det. Det har vi ju känt av, kan man ju säga.
Det är så att vår kära sol, som är livet självt, mötte upp med underjordens härskare. De hade en tajt tätt-a-tätt när han höll henne. Lördagen den 20 januari lösgjorde sig solen och lyckades ta sig in i Vattumannen på eftermiddagen. 15:15 tror jag det var. Och sedan Ja, det var ju inte alls långt därefter, för att det var på natten den 21. Vid två någonting sånt, så kom Pluto efter. Då gled alltså Pluto in i Vattumannen. Så att man kan ju påstå nästan att de gick som hand i hand, eller nästan i alla fall, in i Vattumannen. Och det här är ju inte ett litet ögonblick, utan det här är ju början på en ny epok. Det är början på någonting helt oerhört stort. Och visst, vi var där för inte allt för länge sedan. Vi var vid den här punkten i mars 2023, så totalt obekant är det inte. Men vad som hände där mars 2023, det var att Pluto gick in och spelade en snabb trailer ungefär på vad han ska bjuda på när han kommer tillbaka nu. Pluto gick bara in 0 grader i Vattumannen och vände retro, och sen var han ute igen. Så han var ju in och ut på 3 månader. Det var en väldigt hastig entré och exit för honom. Men redan den lilla grejen gjorde ju att världen började ändras. Plötsligen så var ord som AI i varje mans mun. Alla pratade AI plötsligen. Men jag vill tänka på vad som hände i slutet på 1700-talet. Att det var 1778, om jag minns rätt, 77, 78 där i den, som Pluto gick in i Vattumannen sist.
Just
Vid
det.
den här tiden så var det så att det hade hänt så otroligt mycket. Bland annat så var det på det sättet att det var upplysningstiden, och där var upplysningsmännen i uppror. De var så jävla förbannade därför att man hade upptäckt Uranus. Och
Just det.
Uranus, det gjorde att man verkligen kände, för att de då ifrågasatte verkligen hur, för att fram till den stunden hade Saturnus varit den sista planeten. Men då, när man upptäckte Uranus, då kände de att nej, nu är inte det här trovärdigt längre. Nu är vårt astrologiska system, det är fucked up, och man frångick det. Och det var egentligen vid den stunden som astrologin förpassades in i den vetenskapliga skamvrån, där den har fått stå ända sedan slutet på 1700-talet. Och det har varit bara vissa intellektuella eller religiösa grupper, mystiker, som har hållit astrologin levande i smyg. Men officiellt så har man ju inte kunnat våga vara astrolog efter att Uranus upptäcktes.
Nej, nej, just det. Nej.
Så var det med den saken. Men det
Ja,
som
och
jag...
då upptäcktes ju Uranus där som ju faktiskt nu då anses vara Vattumannens styrande
Det
planet.
är Vattumannens styrande planet, men vi vet ju också att den klassiska styraren av Vattumannen fortfarande är Saturnus. Så det finns stora paralleller mellan stenbocken och Vattumannen. Men det som skiljer dem åt, det är ju att Vattumannen är en väldigt, eller Uranus menar jag, står för nyheter, för nytänkande, för innovationer och för allt detta som upplysningstiden stod för, nämligen modern forskning, modern vetenskap, nya tankar, evidensbaserat. Uranus älskar bevis. Och dessutom vad som formades, som vi glömde nämna, Josefina, det var ju att vid den här tiden, för det var ju inte bara man uppfann ju elektriciteten och name it, var mycket fantastiska uppfinningar som kom i slutet på 1700-talet. Men det var också vid denna tid som folket i länderna var så förbannade på maktmissbruk och felaktigt styre att det blev revolution. Det var revolution i USA och sedan i Frankrike, där vet vi vad som hände. Där avrättades alla rika och kungahuset och Maria Antoinette och hela högen. Där var parollen frihet, jämlikhet och broderskap.
Och jag tänker också rent då, som jag vet att du pratar mycket om det, just att vad är det då som gör liksom rent astrologiskt att det ser ut på olika sätt och så? Och då menar jag, brukar du prata om stenbocken som var mycket, alltså att det är mycket mer auktoritärt. Det är liksom att makten är på toppen och att det kanske är de auktoritära ledarna som får styra lite mer. De får lite luft under vingarna när vi har stenboksenergin. Medan när vi går då över till vattumannens energi så blir det mer det här makten åt folket, makten till den breda massan, kanske demokrati och sådär.
Ja, men alltså framförallt så tänker jag att massan kommer kräva det.
Ja, men precis.
Men allt detta spred ju sig i världen och senare så påverkade ju den demokratiska utvecklingen över hela Europa framförallt eftersom USA och Frankrike var och England också blev ju drabbade att det var så viktigt med de här nya tankarna.
Här, jag bara kollade upp här exakt då. Det amerikanska frihetskriget var 1775 till 1783. Och det handlade om att de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika vill bli självständiga från Storbritannien. Och den 4 juli 1776 utfärdades den berömda självständighetsförklaringen i Philadelphia. Och i den så utropades en egen suverän självständig stat. Och det var då United States of America. Källa SO-rummet.
Ja, det är så dumt. Ja. Men
Ja.
att komma ihåg, jag vet vad som har hänt, men datumen kan vara lite förvirrande, årtalen.
Ja, men det är
Men
svårt att komma ihåg. Det är därför jag behöver alltid kolla upp datum så att man får rätt. Men det är spännande. Så det är många som pratar om det nu då, att det är som du var inne på från början egentligen, att det blir lite som en ny era när den här yttersta planeten liksom, alltså byter tecken, för de gör ju det så sällan. Så nu har vi då, vad sa vi att vi har den? Kommer han vara, hur länge kommer Pluto vara i Vattumannen? Det är alltså.
nu den här gången så går Pluto in. Han kommer att befinna sig i dryga 9 månader i Vattumannen. Det är lite grann i september, oktober och november en slatt som han befinner sig i tillbaka på den 29:e graden. Så lagom till att de ska ha de amerikanska valen så är Pluto tillbaka i stenbocken. Men, det är lite karmiskt för dem säkert. Så det är kort in, kort retro och sen ut igen. Så den berör bara den 29:e graden. Och när den då i november återvänder
Till Vattumannen.
i Vattumannen så kommer den aldrig mer att försöka sig på att gå åt det hållet något mer. Utan då går den straight forward, rakt fram i 20 år och det året den skiftar över till fiskarna är 2044. Och då, Josefina, då är vi äldre.
Ja, då är vi lite äldre. Och
Ja.
visare, troligen.
Man verkligen hoppas. Och det
vi
blir
får
faktiskt.
check vi, kan vi inte checka in om 20 år, Margret? och se vad som hänt då.
20 år, då kanske det börjar gå tillbaka för mig, det där med smarthet.
Det tror jag inte. Det kommer bara gå framåt nu. Det är ju Vattumannen. Det är det
Oh,
smartaste tecknet.
okay.
Och jag
Så.
tänker till alla lyssnarna då, Margareta. Hur kan man titta, om man vill se liksom, hur påverkar det här? Om man vill titta i sitt eget horoskop, har du något tips då? Var, liksom, ska man kika var Vattumannen kanske hamnar? Eller vad har du för tips?
Precis nu, så man kan ju titta på sitt eget horoskop och se var befinner sig för att.
Där, vilket hus Vattumannen är i, till exempel, eller? I sitt eget horoskop.
Ja, absolut. Och det huset kommer ju också bli väldigt välbesökt om man säger. Därför att Pluto kommer ju att befinna sig där och verkligen mangla det huset ordentligt eller den platsen i människans horoskop.
Och vad kan det vara? För Pluto känns ju, det är ju transformation liksom.
Pluto är transformation. Och ja, Pluto, vi måste sluta och vara rädda för honom.
Ja.
Jag förväntas snart inom det här året få Pluto konjunkt min måne. Och Pluto ställer oss inför själsliga frågor. Och Pluto är aldrig lätt eller enkel. Och jag har ju precis de senaste åren haft Pluto kvadratur min sol. Och så att det är ju ur askan i elden för min del. Och jag tänker ju att när man prövas utav Pluto så kan det vara alla möjliga manglingar, åt olika håll, och det är väldigt individuellt hur det är för varje individ. Men det handlar ju om att man utvecklas, att man inte stagnerar. Så att den här transformationen, det kan vara att man helt enkelt känner att nej, men jag kommer att behöva förändra mig. Jag kanske, så att, som jag berättade för Josefina alldeles nyss, jag har till och med börjat fundera på att jobba i en ny stadsdel.
Det är otroligt. Det är en pånyttfödelse, skulle jag säga.
Men alltså, du vet, och vi var faktiskt, inte för att det blev så, men jag och min man, vi satt faktiskt och funderade till och med att bo på en andra sidan stan. Och det skulle i så fall vara första gången jag kliver av Kungsholmen sen 80-talet, så att jag menar, nej, det tror jag inte kommer hända.
Ja, det är spännande tider. Och det var ju roligt, för när du och jag pratade om att göra den här inspelningen så berättade ju jag för dig då att nej, jag känner att jag kommer att, ja men Spiritorious har, ja men det har liksom, nu ska jag gå vidare och göra någonting nytt, någonting annat. Och att det kom väldigt plötsligt ju, från typ någon dag till en annan, mitt under den här Pluto-transiten kan man väl säga att den bytte. Och där
Absolut.
när solen också mötte Pluto. Du bara, för du frågar ju bara, ah, det är ju helt otroligt. För det är ju liksom, du sa ju att det är någonting som dör och något nytt som föds. Och precis det var, och det var väldigt otippat för mig. Det var verkligen så här, jag bara, va? Är det det här, är det det hållet jag ska gå? Så bara, ja, det var det. Och nu känns det helt 100%, det känns så självklart bara nu. Så att det är en otrolig transformation för mig också.
Även för mig. För mig har detta utlöst utav att jag fick förfrågan. En förfrågan, är du intresserad av en annan lokal? Och jag bara, va? Så att sen är det ju inte klart någonting. Men i alla fall, det är ju att Pluto, det kan vara att man kan få förfrågningar. Det kan vara att det händer en det ena, en det andra, allt möjligt. Men väldigt, väldigt ofta så börjar Pluto-händelser med någonting som kanske är lite chockande. Och sen så måste man ta sig igenom det, och då brukar det väl faktiskt bli ganska bra.
Ja, men det är det jag tänker. Man bara vågar gå med det här flödet. Våga gå på den där intuitionen och bara, men nu behöver jag släppa taget om det här och gå den här hållet. Även om det var inte alls så jag kanske hade planerat. För så var det för mig, jag bara, det var inte alls så jag hade planerat. Men då var det som att bara, jo, nej, men det är exakt det här som jag ska göra nu.
Ja, alltså det är ju sådär att det måste vara så att vi tillåter förändring. Man kanske inte alls har tänkt att sluta sitt jobb,
Nej.
men Pluto kanske pekar en åt det där hållet och säger, titta vilken fin utbildning, titta vilket fint anställning som finns där borta i fjärran eller något sånt.
Och det är lite den här som jag alltid brukar säga, this or better. Så att det är det här eller någonting bättre. Så tänk, det kan man tänka hela tiden. Inte vara för ledsen om någonting avslutas eller att, sådär, utan bara okej, det var det här eller något bättre som skulle komma in. Så nu blev det inte det, ja, men då kommer det garanterat bli något bättre.
Något bättre ska det bli. Och jag kan ju också säga att jag gillar Pluto.
Ja,
Det
jag med.
är inte så många som gör det, men faktum är att ett, han är väldigt sexy.
Ooh.
Två, ja men alltså det är ju väldigt
Det
ofta
gillar vi ju.
heta känslor och lite dramatik så att man känner sig lite mer som en tv-såpa. Man bara, oh, här finns det alla sorters känslor.
Ja, det gillar vi.
Och så blir det förändring. Så att det är inte långtråkig planet. Det kan man ju säga däremot om Saturnus, han är långtråkig.
Bakåtsträvande och lite tråkig, inte så förändringsbenägen.
Ja, men jag är ju nyfiken, Josefina, jag vet inte om vi har diskuterat det, hur har du uppfattat Saturnus i fiskarna hittills?
Ja, jag tänkte faktiskt lite på det häromdagen, för att jag är ju då solfisk, för er som inte vet, men jag har ju blivit extremt mycket mer organiserad och bättre på att komma i tid. Jag har också ju skiftat väldigt mycket i att jag kommer ju nu, som ni vet som lyssnar på podden, jag kommer ju jobba jättemycket mer med mitt J-Law och juridiken och liksom det som är ganska så saturniskt. Och så att det kanske är det som, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, att är det Saturnus i fiskarna som gör att mitt fiskiga jag, som annars är ganska så här Oh, jag går med flowet. Alltså att jag också har samtidigt fått mycket mer konkret så här. Nej, så här, den här vägen ska jag gå. Och jag ska göra det här, jag är mycket mer organiserad, jag har städat och rensat och jag har en plan, väldigt tydlig plan framåt i min karriär.
Exakt. Saturnus är en torris. Han ger oss struktur, tydliga uppgifter. Vi kommer i tid, vi betalar i tid, vi dyker. Allt det där. För att han är tidens gud och han är sträng. Så att det är klart, jag förstår det.
Jag tänker bara att jag skulle nämna då att Saturnus kommer ju fortsätta vara i fiskarna hela det här året ut, eller hur?
Ja, men det nya är då för att under 2023 så var ju Saturnus gick ju bara fram till den sjunde graden och sen tog det stopp och så backade han tillbaka, stod och trampade på nollan och nu är han i talande stund på den femte graden i fiskarna. Så han är strax, ja, säg om 2 veckor så är han förbi den här sjunde graden. Så att han kommer mera att vara i mitten utav fiskarna. Så att jag tror att han är liksom från 7 bort till 18, 19 grad, 18 graden. Och är där och vinkar under 20, 24. Och sedan så tar han det sista innan han går in i Batuman, nej, i väduren sen 2025.
Så då kan man tänka att om man har placeringar där runt de graderna som du nämnde nu, då kanske man känner av det lite extra, om man tänker det personliga planet då.
Så de som är född i början på fiskarna är nu redan färdiga med sin Saturnus eller kanske har någon liten vecka kvar, men det är mer eller mindre borta. De som är född fram till den 18 graden kommer att få möta Saturnus i närhet, medan de som är född i slutet av fiskarna inte träffar honom överhuvudtaget 2024. Vårvintermånaderna, jag tycker att de är hoppfulla och härliga och roliga. Sen,
Härligt.
när vi väl kommer in på lite längre fram, då är det ju stora frågetecken om vad vi ska tycka om det i och för sig då. För att det är lite tuffare energier som väntar i och med det att vi har eklipserna som kommer. Vi har ju vårdagjämningen, den infaller den 20 mars. Och
Och då börjar ju egentligen det astrologiska nya året med
ja,
vår.
det är det början på det astrologiska nya året. Men vid vårdagjämningspunkten så är vi redan inne i eklipssäsongen. Den eklipsen infaller fullmånen den 25 mars. Och då kommer vi att ha en fullmåne på 5 grader i vågen. Och då är ju solen i väduren förstås. Och den andra eklipsen, den kommer att infalla på nymånen i väduren och då är ju den på den 19 graden i väduren. Så där har vi det. Och Merkurius första retrograda period, den börjar den 2 april till den 25 april. Så att Merkurius kommer att vara retrograd 3 gånger under året och de börjar samtliga i eldstecken.
Förra året, vad var det då? Det var också att det var mycket samma tecken.
Jo, men det är alltid så. Så
Ja.
att förra året var det väl i
Jord.
jordboken, har jag
Ja.
för mig.
Ja, det var det. Och nu är det eld. Nu är det lite mer fire i diskussionerna, hörni.
Exakt. Så att det här är. Och vad tänker vi om eklipssäsongen? Jag tänker ju som alltid när det är eklipssäsonger att varje eklips är en tusenfaldigt starkare ny och fullmåne. Det kan vara en katalysator till väldigt starka händelser, roliga händelser. Och det finns ju folk som är rädda för eklipserna och tänker att de kan innebära ond, bråd, död. Och det kan de faktiskt göra. Men det kan också vara, i mitt liv har jag tyckt att eklipserna alltid har varit kul. Men det handlar ju om att jag tycker att det är intressant att det händer mycket saker. Så att vi har en jättespännande vår. överhuvudtaget. Så
Och då
då
har vi
vet
alltså, då är det våg- och väderstema liksom på den eklipssäsongen kan man säga.
jag. Ja, det är det.
Vill du lägga till någonting om det? Det är liksom, är det någon speciellt vi ska tänka på då kring? Vad är det för energi som dyker upp där liksom?
Alltså, väduren kommer ju alltid med den här uppstarten att vi ska kasta oss ut i det nya och våga starta nytt då. För att väduren är ju den tändande elden, den är ju flamman som brinner. Ja, vi öppnar eget företag, ja, vi ska göra det här. Så väduren har ju verkligen den häftiga kraften med sig. Så det tycker jag är den roligare biten. Och då när det kommer till vågen så handlar det ju om att finna en balans. För att där södra noden befinner sig, det är ju där vi måste se vad det finns för någonting vi måste lämna ifrån oss. För att om väduren skapar nytt karma så kommer vågens energi att säga att ja, men vi måste kanske befria oss från, vad kan det vara, rädslor eller att, ja, kanske relationer eller vad vet jag, det kan vara precis vad som helst som vågarna känner att de måste lämna ifrån sig och acceptera det nya. För det är ju den typen av process var södra noden befinner sig.
Och den är ju i vågen hela nästa år. Eller det
Exakt.
här året menar jag. Det är ju
Ja,
fortfarande, det är
det
2024.
är den. Och det är ju först till årsskiftet 2025 som norra noden och södra noden flyttar sig och börjar jobba i fisk och jungfruspektrat. Men nu vill jag berätta för er om vad som är så otroligt häftigt, för att vi är ju knappt ute ur eklipssäsongen förrän vi kommer till nästa superintressanta. För det är den 20 och 21 april 2024 som Jupiter och Uranus kommer att träffas i en konjunktion. Och den här konjunktionen, det är verkligen värt att lägga en stund på och prata om den.
Ja, låt oss.
Låt
Eller
oss.
åt oss. Jag älskar Jupiter.
Ja, Uranus, han är ju så otroligt spännande. Så om man bara ska säga det första tanken, det är ju att någon form av innovativ nyhet, någonting teknologiskt spännande kommer att ske medan Jupiter med sin optimism och sin glädje. De här två, när de möts, de symboliserar, det står i böckerna, det beskrivs som the thank Lord, tacka Gud för den här möjligheten. Eller det kan beskrivas som en ren skär välsignelse, ett ögonblick av sällhet. Chanser som man aldrig trodde skulle uppstå. Det är vad Jupiter-Uranus betyder. När mörkret, nöden är som störst, är hjälpen som närmast. Det är ju kanske någonting man ska tänka på när det är en sån här säsong. Därför att om vi nu tycker att det verkar otäckt ut i världen med alla krig och konflikter, så skulle jag vilja att vi minns en tidigare Jupiter-Uranus-konjunktion. Därför att Jupiter och Uranus, de möts ungefär vart 14:e år. Så det är inte så otroligt unik händelse. Men att de möts just i oxens tecken, det är ganska speciellt. Och sist detta skedde, då var året 1941. Då möttes de i Osten. Och då, vid den tiden, om det är någon som är duktig på historia, så kanske ni minns att vid den tiden så gick det riktigt, riktigt dåligt i kriget för England och västvärlden överhuvudtaget. Och tyskarna, de bara vann och vann och vann och det gick helt enkelt skitdåligt. Men just när konjunktionen inföll, då lyckades engelsmännen som utav ett mirakel knäcka koden för tyskarna. Och de kunde plötsligen läsa den här hemliga koden och förstå var nästa angrepp skulle vara och hur de skulle bomba. Och på så sätt vände krigslyckan och strax därpå så kom Pearl Harbor. Och ja, där började, det var vändpunkten. Att de hittade koden, den hette väl Enigma, den här som de löste.
Men gud, jag tycker ju att det här är så fascinerande. Det är ju det här som gör astrologin så rolig. Att det liksom, när man tittar historiskt och när man verkligen ser att det var, men shit, det var verkligen något som också hände här i vår värld, liksom, samtidigt som de här planeterna rör sig där uppe. Det är ju fascinerande. Man behöver inte tro på det, men man måste ju ändå säga att det är fascinerande.
Som en annan astrolog som jag tyckte var så, han gjorde liknelsen mellan sista filmen på Sagan om ringen. Han nämnde så här att ja, det går dåligt för Middle Earth. Mänskligheten håller på att förlora. Och där, i den stunden, i gryningen, så kommer Gandalf ridande med de dödas armé. Och där räddades mänskligheten.
Ja,
Någonting sånt. Men
ja,
det var...
trevligt. Vi ska rädda mänskligheten där i april. Fasen vad härligt.
Ja,
Hoppas det.
jag tänker så här också. Vi har en annan Jupiter-Uranus-konjunktion som jag vill nämna, som var en längre process. Därför att den här Jupiter-Uranus-konjunktionen, det är en enda stöt. Om vi tittade i vad som hände 2010, då möttes planeterna tre gånger. För de möttes i fiskarna och de möttes i vädren och det var lite fram och tillbaka där. Så det var tre möten i följd på grund av retrograda planeter. Och vad som hände där i revolutionens anda, Uranus, det var ju att en grönsakshandlare i Tunisien hällde en dunk bensin över sig, tände på och filmade sig själv med sin smartphone. Och detta blev gnistan som startade den arabiska revolutionen. Ja, nu vart det tyst igen.
Wow. Ah, nej, men jag tycker bara att jag älskar ju historia också, så att jag lyssnar och tycker att det är jättespännande.
Så att det är revolutionära krafter. Så att jag menar, den arabiska våren, det var ju ett gott syfte. Det var ju att få befria dem. Men det var ju inte helt oblodigt om vi säger så. Men så det är ju ganska många krafter som pekar på, jag sitter och tänker på, att Uranus är med och är en av huvudskådespelarna av vad som kommer hända 2024. Men Uranus är ju Vattumannens styrare, så att det är liksom bara, ja, just det. Och kort därefter då, efter den här konjunktionen som sagt ägde rum på den 21 graden, så träder ju Jupiter in i tvillingarnas tecken och det blir ju lite kul. Då är vi ju inne i maj månad, så vi kommer att ha faktiskt en oförskämt härlig och åtminstone som det ser ut från den astrologiska kartan, jätteskön sommar. Och jag tänker så där att den här sommaren, låt oss vara så lata, så bekymmers lösa och badsugna som möjligt.
Ja, det låter väl underbart. Men jag tänkte också kort bara fråga dig om du kan ta, om man tittar nu, för vi har ju då haft Jupiter i Oxen och det har vi ju fram till maj då. Men och vad kan du säga om skillnaden, liksom, energin då i oxen och tvillingarna? Det är ju väldigt olika energier.
Men det är en totalt
Ja.
olika energi. Därför att Jupiter, man hade ju tänkt sig förstås att Jupiter då skulle bli generös vad gäller att det skulle handla väldigt mycket om moder jord, att det skulle handla mycket om ekonomi. Och nog sjutton har det handlat inte om ekonomi, men inte på något skönt sätt precis.
Men är det inte kanske också lite så här Jupiter in i lite så inflation?
Jo,
Jo.
alltså mera värre. Jupiter är alltid intresserad av mera värre. Allting som är oxen, det är ju Venusstyrt. Så också en sak när man ska titta i sitt eget horoskop och titta på just den här Jupiter-konjunktionen. Jupiter Uranus konjunktionen. Det är ju alltid roligt att se var faller den i mitt horoskop. Och sen ska ni också iaktta var är Venus? Och vad kommer Venus, hur kommer hon att spela ut? Därför att ingenting kan hända i ett Venusrelaterat tecken utan att man ska ta hänsyn till vad Venus står i det aktuella tillfället. Så jag ville bara säga det om ni ska ta fram era egna horoskop och titta. I alla fall, en väldigt, väldigt härlig början på sommaren. Och det är sådär som det kommer rulla på.
Nu vill du bara säga någonting mer tänkte jag om just vad du har, för nu pratade vi ju lite kort om Jupiter i oxen och vad tänker vi mer Jupiter i tvillingarna? Vad är liksom det för, tvillingarna är ju som sagt i luft
Ja,
och det
exakt.
är liksom
Nu
mer sprudlande.
går vi in på en helt annan typ av energi. Därför att vad jag har tyckt om hela den här sista tiden, och jag vet inte exakt vilken planet vi ska skylla på, om det är att vi har varit på den sista tuffa graden i stenbocken och att det har varit så tillspetsat med vem har makten och vem bestämmer. För att oxen och alla jordtecknen är ju väldigt intresserade av ägande och ta för sig och sånt. Vad som kommer att ske när Jupiter går in i tvillingarna, det är ju att här går vi in, precis som också då Pluto, i lufttecken, mentala tecken, där det gäller att vara på styva linan på det intellektuella sättet. Att vi ska räkna ut saker, det blir en luftigare energi. Det blir kanske inte att vi sitter och kommer ihåg det förflutna, utan vi sätter sinnet mot framtiden. Vad kan vi göra framåt som är bättre? På vilket sätt kan vi avancera och utveckla, tänker jag.
Ja, men det är väl fint.
Ja, för att tvillingen, den är ju, den finaste sidan med tvillingen är ju kommunikation, lösning, framtidsinriktade och det som är utvecklande, för tvillingen har ju den förmågan. Och så har jag tänkt väldigt mycket på när jag har lyssnat på politiska debatter i Sverige, att de har suttit så här: det var ditt parti som gjorde att det vart så här. Nej, det var faktiskt ditt parti. Nu sitter du där att du inte skäms. Det var ditt parti. Nej. Och så sitter de och tjafsar om vem som gjorde vad bakåt. Och jag tycker att, men det spelar väl ingen roll. Det är redan kört. Titta på hur ni ska göra framåt. Har jag
Kanske
tänkt.
blir den energin sen då. Det hade ju varit nice faktiskt. Stop the blame game och gå framåt. Gå vidare. Vi tar varandra i handen och så går vi vidare och säger, hur kan vi lösa det här på bästa sätt då?
Ja, för vi ska in i framtiden nu. En annan sak som jag vill säga angående 2024, det är att egentligen så är 2024 inte det mest intressanta året, utan det är 2025 som är wow! Och varför det ligger till på det sättet, det är att i år så har vi egentligen två viktiga saker. Det var ju att Pluto skiftade tecken, förstås. Det är en jättehändelse. Och sen har vi den saken att Jupiter byter tecken. Men å andra sidan, Jupiter byter tecken varje år, så det är inte den största händelsen. Men under 2025, då kommer vi se att Pluto återigen då träder in i Vattumannen. Som jag sa så är ju det i slutet utav 2024. Men där fortsätter den då sin färd genom början på Vattumannen. Då kommer både Neptunus och Saturnus att gå in i vädurens tecken. Vi kommer att få se, och det här är det stora nya, vi kommer att på sommaren 2025 få se Uranus träda in i tvillingen. Och det här är en enorm händelse. Och också går då förstås Jupiter in i ett nytt tecken, kräftan. Så att vi har väldigt, väldigt stora händelser 2025. Och det är enormt att vi ser fem utav de yttre planeterna byta tecken. Och det förebådar en ny tid. Men det som händer här 2024 kan vi säga är stora förberedelser. Och jag tänker att absolut kan det hända saker. Men det som kommer få folk att bara känna att nu får vi hålla i hatten, det är nästa år.
Jätteintressant ju. Och ska vi, vill du hoppa vidare också? Är det några mer händelser vi vill nämna under 2024?
Ja, det är det absolut. För att jag tänker så här, att när vi kliver in lite längre bort i augusti månad, då har vi en del saker som är lite mer kanske som kattskit eller någonting vi skulle kunna prata om.
Lite grann som att byta katt. Så rensa kattlådan helt enkelt.
Någonting sånt. För att Mercury kommer att gå retrograd i augusti månad. Och vi kommer också att ha en jobbig kvadratur emellan Jupiter och Saturn i mitten av augusti. Och det är egentligen här vi börjar närma oss problemen, om man får hålla på så. Så om sommaren har varit så här riktigt härligt, sprudlande, somrig, så är hösten inte det.
Nej.
Utan det finns till och med sådant att det är den 2 september som Pluto backar tillbaka in i stenbocken.
Så då får vi den där sista lilla stunden där med honom på den 29:e graden i stenbocken, ja.
Ja, precis. Men nu kom jag på vad jag glömde säga om sommaren. Jo,
Ja.
det är nästan som att trycka på en knapp. Därför att i början på juli så tror jag att det är 3 eller 4 planeter som vänder retrograd precis samtidigt. Det är Saturnus och det är alla möjliga. Så plötsligen är det så här, sommar, godnatt, gå och lägg.
Ja, men det var lite därför du menar att man ska verkligen chilla den här sommaren helt enkelt.
Jag känner så här, det lär ju inte finnas några andra alternativ liksom, än att göra det. För det är den stora chillet sommar. Sen har vi det i alla fall att i september, så jag nämnde ju att vi hade retrograden. Vi hade den här Saturnus-Jupiter-grejen. Det är små skaviga grejer, det är inte fruktansvärt. Men man kan säga att det är antydningar till att vi är på väg in i en lite pissigare tid helt enkelt. Och också då så drar, har vi en tidig, vi har en tidig eklipssäsong. Och det jag vill säga om den första eklipsen som infaller den 18 september, det är att den vill påminna oss om att det snart är dags för noderna att byta tecken. För att den 18 september, den eklipsen kommer att falla i fiskarna. Och sedan så blir den årets sista eklips, den äger rum den 2 oktober. Den är förstås i vågens tecken. Och också vid den tiden här i september månad så vänder Uranus retro 1 september. Uranus vänder retro 9
oktober. Uranus vänder först och sen...
Och sen Jupiter den 9 oktober.
Ja, men så då här, det är ganska, det blir, om vi tänker att första delen här av året så blir det väldigt framåtriktad rörelse.
Ja, men det är
fullt. Och sommaren är lite så här, nu chillar vi. Hösten, det är lite bak, lite kanske gå tillbaka och review, låter det ju som. Och avsluta saker med de här nodenergierna, väduren och vågen.
Absolut, därför att den här våren och hela sommaren är toppen, men det är inte hösten.
Men då är det ju väldigt skönt, tänker jag, att man får en väldigt lång period att boosta sig själv, kan man ju tänka.
Exakt.
Så att man har kvar den energin sen, när planeterna är lite segare och lite onajs, så har man ändå sin egen energi att leva på.
Och jag tänker så här, det här är ingenting vi inte har gjort förut. Vi har varit
Exakt.
Med om Pluto i stenbocken 29 grader. Det har vi varit med om väldigt mycket.
Men verkligen been there, done that sen 2008, så we know the drill.
Ja, exakt. Och det är ju också då den här eklipssäsongen kommer vara tung. Alla planeterna kommer vara retro. Sedan så är det också det att vi har Året avslutas med en retrograd Mars. Och de flesta, och jag gör det, hatar det där väldigt innerligt.
Eller
Eftersom
tycker
man
jag de
då...
flesta astrologer är verkligen så här osugna? Jag har hört många som bara, Mars retrograd är inte kul liksom.
Nej, Mars retrograd.
Nej.
Nej, alltså det är liksom ungefär som att tanka bromsolja. Man vill framåt, men det går inte, tyvärr.
Men tror du att det också är påverkat, till exempel dig då som är vädur och Mars är ju vädurens styrande, tror du att det påverkar dig mer?
Absolut. Jag blir så pissed off så att jag bara tänker så här. Alltså, nej, men du vet, det är som, man vill springa, men du får inte.
Nej, det är som en sån här mardröm som man drömmer, att man kan typ inte röra sig. Man bara vill, eller typ man vill skrika, men det går inte.
Ja, så att Mars bromsar in farten och kommer och liksom under här. Och den stannar i kräftan länge. Så att det brukar ju bara vara 6 veckor i vart tecken. Men Mars bromsar in redan i september. Så går den från 5 september till 4 november är Mars i kräftan. Och sedan så går han sega, han ser in i Leo och vänder där retrograd. Och där kommer han vara retrograd under hela december och en bra bit in i 2025. Så att
Men
det
är
är...
han, går han tillbaka in i kräftan där en sväng, eller är retrograden i lejonet?
Jag är inte säker på om man går tillbaka i kräftan. Jag har för mig att den är i Leo, men jag kan dubbelkolla det vid tillfälle. Men...
Jag tänker att det påverkar lite vilken energi retrograden får där.
Ja, men vad som det är och det som alla diskuterar och som är upprördheten i det hela, det är att Mars är retrograd opposition Pluto.
Okej, så att vi har Pluto mitt emot den här
Ja.
graden Mars, det är ju lite trist såklart.
Så det där är lite wow, och gud vad jobbigt. Och att det kommer hålla på så länge och att det kommer verkligen att färga vintern. Så man tänker att de här goda nyheterna september till december, ja, de kanske uteblir. Men i övrigt är det här året toppen. Så kan man säga.
Ja, men vad fint. Jag kollade faktiskt upp här nu att Mars går retrograd i både lejonet och går tillbaka hela vägen ner i kräftan också. Så det blir både lite eld och vatten där. Lite allt möjligt. All over the place kan man ju säga då.
Ja,
Både
exakt.
lite aggressioner och vad heter det, känslor som behöver komma upp och gås igenom helt enkelt.
Ja, man tuggar om igen.
Okej, så det är något annat stort vi ville nämna här.
Det här är ju de huvudsakliga grejerna.
Vad tänker vi om kärlekslivet 2024?
Jag tycker ni ska passa på att få det gjort nu.
Ja. Passa på att fria nu här, första delen av året.
Tänkte så här, ge er ut
Ja.
och ha så kul som möjligt.
Dejta på nu helt enkelt.
Därför att det är ju inte så att om man inte har en partner så är det inte så troligt att man träffar någon i eklipssäsongen eller med Mars retro eller alla planeter som kommer att vara retro hela hösten där. Och ja,
Så
nej.
dejting är bäst på våren och alla den typen
Har
av
ju 8 månader på. Det är ju härifrån till augusti. Sen blir det kanske lite mera fokus på elände. Men jag tänker ju att mänskligheten har ju redan varit med om de här eklipserna och den här 29:e graden och
aktiviteter.
så värre. Nej, men gud, nu ska jag inte säga att det blir lika dåligt som 2023. Det tror jag absolut inte, men eller det hoppas jag verkligen inte. Men det är kanske lite en sån känsla att vi har varit i det här förut.
Då har vi faktiskt gått igenom året. Herregud, vilken härlig, vilken bra, vilken genomgång. Det har blivit ett långt och härligt avsnitt. Det gillar vi i och för sig. Vi verkligen, vi exploderar här med den sista och final astrologisalongen. Som vi sammanfattade, vi nästan redan gjort, men då har vi ju Pluto in i Vattumannen, stor händelse. Vi har Uranus och Jupiter som möts, Jupiter byter tecken till tvillingarna här i maj. Vi har en Mars retrograd, och vi har alla planeterna direkt här i början av året. Så det är då vi dejtar, det är då vi kanske startar nya projekt, företag byter jobb. Sommaren blir lite chill, vi ska försöka ta det så lugnt som möjligt. Då är det många planeter som vänder retrograd, det vill säga backar som det ser ut som härifrån. Jorden sett, de backar ju inte, men det ser ut så härifrån. Och sen har vi hösten, ska bli lite mer utmanande, men då tänker ju vi positivt och tänker att vi har fått med oss så mycket från allt göttigt som har hänt under första delen av året. Så då är vi starka och står där och kanske bara kan tillåta oss också att gå inåt lite grann och ja, jobba med oss själva, ha lite härliga hemmakvällar och myskvällar under hösten. Det kanske är det vi behöver. Men det tycker jag var ett fint, det är ju ett fint avslut liksom, att man verkligen, det har jag, så har jag och så ser jag verkligen också på astrologin. Det är en rolig grej, det ska liksom vara lite, det ska vara, man ska se på det som att, ja men hur kan det här, hur kan jag liksom leka med de här energierna? Snarare än att det ska vara någonting som man går runt och är rädd för det är verkligen inte alls syftet med astrologin, vad jag tycker. Och utan bara se det som, okej, men hur kan jag använda de här energierna på absolut bästa sätt? Och liksom utmana mig själv och sprida kärlek och ha, liksom, ta hjälp snarare av energierna. Och inte låta någonting liksom, hindra oss eller så här, göra oss rädda och att vi sitter inne. För att det är liksom då vi styr själva. It's free will, you know, people.
Det är ju det. Och jag hoppas att jag lyckades förmedla när jag pratade där om Pluto. Att
ja.
Möter Pluto without fears. Jag är inte rädd överhuvudtaget, utan det är transformation. Det är att kunna följa strömmen och bara gå med.
Härligt. Inte något mer du känner att vi vill säga?
Nej, jag tyckte att vi blev klara. Och jag tyckte att det var jätteroligt att ha den här stunden.
Ja, det var så kul. Och jag känner att det är så otroligt härlig. Det blir så fint, vi liksom rundar av podden så fint med det här att du kom tillbaka, ett kärt återseende, alla ni lyssnare, ni fick ta del av ännu en astrologisalong som liksom satte punkt för Spiritorious podcast. Och jag är så tacksam till dig, Margareta. Det har varit så jäkla kul att ha med dig i podden och ha de här fantastiskt roliga samtalen.
Ja.
Och jag vet att lyssnarna också verkligen har uppskattat de här salongerna. Och nu får ju ni nu, kära lyssnare, nu får ni fortsätta följa Margareta på Damernas Värld. Du bloggar ju på där och skriver ju otroligt mycket texter. Så där kan ni också hela tiden, jag vet många har frågat mig om just de här att man vill ha månadsuppdateringar och sådär. Och det skriver ju du. Och du skriver ju veckouppdateringar, alltså du skriver ju hela tiden när det är stora händelser.
Jag kan aldrig skriva några månadsuppdateringar eftersom jag skriver veckouppdateringar.
Ja, men du gör ju det veckovis, så att där finns just allt ni behöver.
Och jag funderar ju på, jag har faktiskt fundering på att det en tjej ska hjälpa mig med sociala medier så att jag ska bli lite mera bra på. För att det är ju också att jag har ju mottagning när jag jobbar heltid. Och då är skrivandet flera dagars arbete per vecka. Och då blir det liksom att man bara, jag måste ha lite hjälp. Att jag är en bra tjej. Så att jag hoppas att vi kommer att göra lite kul i framtiden.
Det är jättekul. Och jag, som jag sa till dig, jag tycker du borde starta en astropod. Det här tycker jag hade varit kul.
Ja, och då har jag ju svarat till dig hela tiden att jag behöver dig. Jag, för att den podd som jag gillar att lyssna på helst, det är faktiskt Astrology Hub.
Astrology Hub, där hör ni allihopa om ni vill ha tips här. Det är ju superbra.
Ja, för att där finns det ju en tjej som heter Amanda, tror jag, Pew Balch eller vad hon heter. Whatever, hon är i varje fall jättetrevlig kvinna. Och hon bjuder in astrologer och har precis den här typen av samtal där du och jag syns, man, liksom, det är två människor i rutan och de har goda samtal. Jag vet att Amanda sitter i Hawaii och hon har Zoom-konversationer med astrologer över hela USA. Och det är så trevligt för lyssnarna att höra ett sånt här flödande möte. För Amanda är ju såklart också astrolog, men hon bjuder ju in världens bästa. Och jag tänker ju att just den typen av, det är det bästa.
Ja, det är kul.
Så att det finns ju många man kan lyssna på. Men det är lite så jag tänker. Men om man pratar formatet så tycker jag som lyssnare att det är väldigt mysigt när två tjejer sitter och pratar och får ett flow på ett sätt som jag tycker är svårt att upprätthålla när jag är själv.
Ja, men jag fattar. Men som sagt, följ Margareta på bloggen, för där är du ju hela tiden och uppdaterar, skulle jag säga. Och sen så kan vi inte säga att vi kommer följa upp, utan det kanske blir om 20 år då, när Pluto byter tecken nästa gång, så får ni en checkup igen här.
Eller så kanske det är att vi övertalar Josefina att komma och så har vi Astropodd en gång i månaden. Man vet inte. Saker kan ske.
Man vet inte. Pluto håller ju på här, så man vet aldrig vad som kan hända.
Mirakel har skett förut, skulle kunna hända igen. Vi får se. Vi får se. Utan vi håller fanan högt.
Det gör vi. Och vi gör ju så att vi stänger salongen för nu. Och tusen tack, Margareta. Och tusen tack till alla er som har lyssnat, peppat och som ställer så briljanta frågor om astrologin och som har följt oss på den här resan. Tack till er.
Ja, tusen tack säger jag också. Jag vill tacka världen, livet.
Tack livet. Tack så mycket livet.
Ja. Spiritoria, 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 spiritoria.